Så ska det handla om en historia som vi har hört i nyheterna under dagen. Det är om en tjetjensk flykting, tidigare gerillaman, aktiv i motståndsrörelsen i sitt hemland som kom till Sverige och först nekades att stanna här.
Svensk polis försökte utvisa honom två gånger trots att det samtidigt fanns information hos svenska Interpol som skulle ha gett honom en ny asylprövning. Och för Emil Chan blev tanken på utvisning outhärdlig när polisen försökte utvisa honom första gången skar han sig i vänsterarmen med ett rakblad.
Мне стало очень плохо. У меня закружилась голова и сильный порез у меня был там большой. Я упал в коридор, наполовину в коридор, и я увидел, когда я падал, работники миграционки и полиция за дверью стояла. Три человека я заметил.
Emil Chan vacklade ut i korridoren. Han mådde dåligt och hade ett stort sår i vänster arm där han skurit sig. Han blev yr och föll ihop. När han föll såg han att det var tre personer som väntade på honom. Några av dem var poliser.
Я им на шведском сказал: "Я прошу вас не делать мне депортацию". Что я постарался им объяснить, моя депортация в Чечню для меня это означает с пытками смерти.
Emil Chan bad dem på knagglig svenska att de inte skulle utvisa honom. Om de gjorde det skulle det innebära tortyr och död för honom. Han ska utvisas till Tjetjenien i Ryssland, en plats där många med anknytning till gerillan fått utstå tortyr. Det här sker den 1 februari. En dryg månad tidigare får svenska Interpol information om honom från sina kollegor på ryska Interpol. Informationen från Ryssland leder senare till att utvisningen avbryts, att Emil Chan får en ny asylprövning och att han släpps fri. Det är först efter två utvisningsförsök som Interpol kontaktar Migrationsverket och faxar över det de har. Interpol är en internationell organisation där världens poliskårer samarbetar. I Sverige är det Rikskriminalpolisen som är ansvarig för arbetet med Interpol. Den ryska polisen är mycket intresserade av Emil Chan. Så här står det i en intern skrivelse från svenska Interpol.
Nu har Ryssland skickat ett Interpol-meddelande den 27 december 2011 klockan 15.19. Specifikt och enbart till Sverige med information som de på ett okänt sätt besitter, där det framgår att denne eftersökte person ska befinna sig i Sverige och de facto vara föremål för en deportation till just Ryssland.
Det är mer än en månad före det att Emil Chan skär sig i armen. Rysk polis vet att Emil Chan är i Sverige och att svenska myndigheter tänker utvisa honom. De vill veta när det ska ske och hur det ska gå till. Emil Chan kom till Sverige för några år sedan och har fått avslag på sin asylansökan. Han kom hit med hjälp av en falsk identitet. Han vågade inte använda sitt eget namn på grund av att han varit med den tjetjenska gerillan. Men Migrationsverket anser att det är oklart vem han är, därför kan han inte få asyl. Trots att Migrationsverket inte vet vem Emil Chan är, så vill de utvisa honom till inte bara Ryssland, utan beslutet är att han ska föras till Grozny i Tjetjenien där han riskerar att bli torterad. Så här står det i en tjänstanteckning från Migrationsverket efter det att polisen frågat om det räcker med att skicka honom till Ryssland.
Undertecknad uppgav att då verkställighetsföreskriften angav specifik del av Ryssland var detta inte möjligt. Polisen uppgav då att de kommer att skyndsamt boka en resa till Moskva samt en biljett därifrån till Grozny.
Det är för just frågan om vem han är som Interpol-papprena är viktiga. Om ryska Interpol med hjälp av levererad efterlysning med bild vill ha just Emil Chan, så kan det vara ett bevis på att han faktiskt är Emil Chan och att han har behov av skydd i Sverige. Men trots att Interpol Stockholm har de här uppgifterna som senare gör att utvisningen avbryts så att Emil Chan får en ny chans till asyl, så lämnas ingen information till Migrationsverket, Migrationsdomstolen eller till Emil Chans advokat. Interpol behåller än så länge uppgifterna för sig själva. Under tiden försöker polisen utvisa Emil Chan två gånger. Polisen tar den 23 januari ett beslut om att han ska gripas och låsas in. Dagen efter grips Emil Chan i sin lägenhet. Efter en natt i arresten sätts han på ett av Migrationsverkets förvar. Då skickades det fler Interpolmeddelanden från Moskva. Ett kom till Sverige den 27 januari.
Enligt tillgänglig information har personen blivit arresterad i ert land för olaglig gränspassering.
3 dagar efter gripandet vet rysk polis att Emil Khan har gripits. De vill veta vad som ska hända nu. Den 1 februari är det dags. Emil Khan tas ut ur sin cell. Han ges tillfälle att byta om. Och det är då Emil Khan tar sitt rakblad och skär sig. Och när han gör det tänker han på vad som hände hans bror som torterades i Tjetjenien. Brodern var mycket rädd när han släpptes, berättar Emil Khan. Han kunde inte stå upp själv och vänstra delen av hans huvud var mycket svullet. De hade också virat taggtråd kring handlederna på honom.
У него руки были все в крови. Колючая проволока зашла все в эти. Я его спросил, как это случилось. Он сказал, когда они меня били, как с мясом они со мной. Они его подвергали, электрические провода привязывали его к пальцам ног и рук и электрическим током били его.
Hans händer och armar var blodiga där taggtråden trängt in. Emil Khan frågade sin bror, hur har det här hänt? Och han svarade att när de slog honom behandlade de honom som ett köttstycke. De fäste elektroder vid hans händer och fötter. Brodern sa också till Emil Khan att han ska akta sig för att låta sig bli tagen levande.
Jag прошу вас, умоляю, живыми не попадайтесь им в плен. И всю эту картину я вспомнил. Поэтому я сам себя порезал во флене.
Det var den bilden Emil Khan hade inom sig när de svenska poliserna skulle utvisa honom. Och det var därför han skar sig i armen med ett rakblad. Emil Khan övermannas av polis och förvarets personal och sätts i en cell. Senare förs han via sjukhus där de syr igen såret till ett säkerhetshäkte utanför Stockholm. Han får bara vila en natt. Nästa morgon försöker polisen igen. Emil Khan blir mycket stressad. Han kastar sig runt och slår huvudet i ett bord. Det börjar blöda och Emil Khan faller ner på golvet.
Они на меня навалились, полиция, все работники, персонал. Один человек, я не помню, он был в пиджаке, я помню, работник, видимо, меня сопровождал до самолета. Он мою левую раненую руку порезанную держал еще и процедил, и сказал мне, теперь мы отдадим тебя в Чечню, не в Москву даже, а в Чечню.
De kastar sig över honom, berättar Emil Khan, både polisen och övrig personal. Det var en tjänsteman, Emil Khan minns inte vem. Han tog i hans sårade vänstra arm och sa att nu kommer vi att utvisa dig och det blir inte till Ryssland eller Moskva utan det blir till Tjetjenien. Transportledaren beslutar att de måste avbryta och skriver i sin rapport så här.
Han landar raklång på golvet och har en mindre skada i pannan. Jag tar i detta läge beslut om att avbryta då han dels var skadad sedan dagen före då han skurit sig i vänster arm och de nya skador som uppkommit.
Efter det får Emil Khan sitta i sin cell på häktet, men enligt dokumenten planeras redan ett nytt försök att utvisa honom till Tjetjenien i veckan därpå. Då händer något på Interpol. Helgen den 4 och 5 februari så börjar en enskild polisman att undersöka fallet, kontaktar Migrationsverkets jour och inser att de inte verkar veta någonting om ryska Interpols intresse eller de dokument som finns hos Interpol. Polismannen skriver ner vad han vet och faxar allt till Migrationsverket. Och dokumenten är viktiga. Migrationsverket beslutar omgående att avbryta utvisningen. När Interpolpapperna når Migrationsdomstolen beslutar man snabbt att Emil Khan ska få en ny asylprövning och några dagar senare så släpps Emil Khan från häktet. Men varför? På Interpol, som är en del av Rikskriminalpolisen, där vill ingen svara på frågor. Inte om varför man under en dryg månad inte lämnade informationen ifrån sig. Inte om varför man sedan plötsligt gör det. Inte om varför Emil Khan 2 gånger förs mot ett flygplan med destination Tjetjenien när informationen som stoppade utvisningen låg i tryckt förvar hos Interpol. Var Gylander är Rikskriminalpolisens presstalesman.
När det gäller enskilda individer och enskilda ärenden så uttalar sig inte vi om det.
Men om man har anledning att tro att handläggningen av just ett enskilt ärende kan ha gått fel, vore det inte bra om polisen svarade på frågor om det?
Jo, det skulle det säkert kunna vara, men i det här fallet som du frågar om så är det ett ärende med en enskild individ. Och vi kan inte och vi kommer inte att svara på frågor om det i det här läget.
Det säger Varg Gyllander, presssekreterare på Rikskriminalen. Och reporter var Jesper Lindå.